En resa med tåg från Peking till en plats där den kinesiska ledningen inte vill ha några journalister. Till staden som kallas de sällsynta jordartsmetallernas huvudstad.
Nu har jag kommit fram hit till Baotou. Det är en 2 miljoners stad i Inre Mongoliet här i Kina.
Radions korrespondent Moa Kärnstrand har åkt dit för konfliktsräkning.
Baotou ligger precis vid södra gränsen av Gobiöknen i ett ganska kargt och bergigt landskap. Den här stan har spelat en huvudroll i att göra Kina till världsledande inom sällsynta jordartsmetaller.
Ett geopolitiskt trumfkort för kommunistpartiet och därmed en väldigt känslig fråga.
Let's pull apart and get out of here.
Okay.
Yes, they're definitely. They're definitely following us. Look at them. They're running to their car now.
Det här är konflikt om en allt hårdare stormaktskamp om sällsynta jordartsmetaller där världen försöker komma ikapp Kinas dominans. Kan det lyckas? Och vad händer om det inte gör det? Jag heter Kajsa Boglind.
Tensions between the U.S. and China are once again on edge.
China's retaliation now includes suspending exports of rare earth minerals and magnets to the United States.
They have to give us magnets. If they don't give us magnets, then we have to charge them 200% tariff or something.
You know? Så här låter det hösten 2025. Skarp retorik och en ny fas i handelskriget mellan världens två stormakter. Och Anja Sahlberg, det här är ju ett handelskrig som kretsar runt en, ja men på många sätt, ödesfråga för framtiden.
Verkligen, alltså de här sällsynta jordartsmetallerna och andra kritiska och strategiska råvaror som ofta kopplas ihop med dem, de är avgörande, dels både för den gröna och digitala omställningen som pågår och försvarsindustrin i en värld som ju rustar upp. Och det här är ju då ett område som ja, nästan totalt domineras av Kina idag.
Så när Donald Trump hotar hela världen i allmänhet och Kina i synnerhet med tullar, då har Kina det perfekta vapnet att på olika sätt begränsa USAs och andra länders tillgång på de här metallerna. Och där har vi ramen för det här avsnittet av konflikt som vi börjar i just Kina tillsammans med Sveriges Radios korrespondent Moa Kärnstrand i den stad som i folkmun kallas de sällsynta jordartsmetallernas huvudstad.
När man kliver av i tågstationen där i Baotou så känner man direkt att det här är en stad som präglas av tung industri. Det räcker att man tittar runt sig när man går ut på vägarna där. Jättebreda gator och i horisonten så ser man kolkraftverk och andra fabriker och industrier som har varit centralt för den här stan sedan 50-talet. Det är 2 miljoner människor som bor, så det är en ganska liten stad i kinesisk bemärkelse, men stadskärnan är ganska utspridd och det är taxibilarna är ganska slitna och folk röker inne. Man känner att det är långt ifrån Peking och det där väldigt rika Kina som man stöter på i storstäderna.
Och vi ska följa med dig, Moa, på resan där i Inre Mongoliet. Men först bara, Kina är världsledande, totalt dominerande inom sällsynta jordartsmetaller. Hur kommer det sig?
Ja, det kommer sig av att Dels att Kina har stora fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller, men framförallt så har man länge arbetat för att bli världsledande inom det här, för att man såg ganska tidigt vilken makt det kunde ge.
Och när började man fatta det? Alltså, när fick Kina upp ögonen för det här?
Det var egentligen Deng Xiaoping som blev Kinas ledare 1978 som först satte ljuset på de här sällsynta jordartsmetallerna. Han tillsatte en vicepremiärminister som hette Fang Yi, som också blev chef för en av kommunistpartiets mäktiga kommissioner, som är kommissionen för vetenskap och teknologi. Och det första som Fang gjorde då, det var att ta med landets främsta geologer och vetenskapsmän just till Baotou. Och då var det en stad där man bröt järn. Kinas största järngruva fanns där. Men Fangs team beslutade sig då för att man skulle försöka utvinna mer än järn ur den här gruvan, för att man hade upptäckt att i järnmalmen så kunde man hitta såna här sällsynta jordartsmetaller. Bland annat ett ämne som heter samarium, som är bland de här sällsynta jordartsmetallerna, som USA hade börjat använda redan på 70-talet för att tillverka magnetet i sina stridsflygplan och missiler och så vidare. Men ett problem med de här sällsynta jordartsmetallerna, det var att det behövdes så oerhört mycket kemikalier och syra för att separera dem, så att man sen då kunde förädla dem och använda dem. Så att Fang, han gav ju uppdrag åt ett statligt forskningsinstitut att komma på billigare och enklare sätt för att separera de här sällsynta jordartsmetallerna. Och det som Kina gjorde då, det var att man kom på det. Man kom på ett kostnadseffektivt sätt att göra det här. Och sen kan man säga att det, i kombination med att Kina hade en väldigt svag miljölagstiftning vid den här tiden, det gjorde att man kunde köra om andra länder som USA och även Sovjet, som också höll på med att utvinna såna här sällsynta jordartsmetaller, och börja sin resa mot att bli världsledande. Och parallellt med det här så upptäckte Kina att man hade nära hälften av världens förekomst av sällsynta jordartsmetaller i sitt land, inklusive de här allra tyngsta sällsynta jordartsmetallerna som är avgörande för att bygga till exempel elbilar och vindkraftverk. Och det var då, i de här krokarna, som Deng Xiaoping sa den här berömda frasen: Mellanöstern har olja, men Kina har sällsynta jordartsmetaller. Och under 90-talet och 2000-talet så lyckades kinesiska ingenjörer komma på även hur man separerade de här tunga jordartsmetallerna, för det hade varit en väldigt svår nöt att knäcka. Och då fick Kina nästan monopol på de här tunga, sällsynta jordartsmetallerna, och det har man ju i princip än idag.
Men Moa, man har själva råvaran, men hur har man jobbat för att också få kommando över förädlingsindustrin?
Kina har pumpat in statliga pengar, investeringar i den här branschen och kunnat utveckla alla stegen i bearbetningen av de här sällsynta jordartsmetallerna. Och Kina är faktiskt idag det enda landet som gör alla stegen. Och det betyder att länder som USA och Australien till exempel, som också har, själva har fyndigheter av de här metallerna, de säljer en del av sin halvklara produktion till Kina som gör slutstegen. Och det är ju väldigt viktigt för Peking att behålla dominansen över bearbetningen av de här metallerna, för på så sätt så kan man ju kontrollera de globala leverantörskedjorna.
Vi ska tillbaka till gruvstaden Baotou i inre Mongoliet. Vad hade du för journalistisk plan med din resa dit?
Dels ville jag se hur det såg ut, och sen så ville jag försöka prata med människor. Men själva den här stora gruvan, alltså Kinas största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller, den ligger ytterligare 4-5 timmars bilkörning norrut upp i bergen. Så den åkte jag inte till, men jag ville titta på en deponi som ligger utanför Baotou, där mycket av gruvavfallet från brytningen hamnar. Nu kör vi fram mot den stora deponin här. På högersidan om mig så är det stora högar med vad som ser ut som grus, men
Det är nog sannolikt avfall från gruvbrytningen. Och sen på vänstersidan så kan man skymta den stora avfallsdeponin som skyms av en hög bank som har byggts upp där. Och vi ska åka fram här och se ifall vi har möjlighet att gå upp på den och titta på den här avfallsdeponin.
Alltså utvinningen av de här metallerna, det krävs ju mycket kemikalier och så vidare. Och avfallet från det har under decennier lagts i den här stora deponin som kanske är 10 kvadratkilometer stor. Så att jag ville se den och sen så ville jag prata med folk i området runt omkring, för att byarna där har blivit väldigt hårt drabbade av alla de här kemikalierna och alla gifterna som har kommit från det här avfallet. En del av byarna har flyttats av myndigheterna redan, men det finns några stycken som är kvar.
Och hur gick det med den här planen?
Ja, det gick ju inget vidare. Vi hade flera personer som följde efter oss och övervakade oss.
Det verkar som att vi har 3 bilar med människor som följer efter oss för att se vad vi gör. Vi har kört runt här i en labyrint för att se om de följer efter oss, och det gör de. Så att det kan vi nog utgå ifrån.
Och som mest så räknade jag till 4 bilar som verkade köra efter oss. Och kanske 5 eller 6 personer om jag räknade rätt. Men det förvånade mig inte särskilt mycket, för jag visste att journalister som hade åkt i det här området tidigare också hade blivit övervakade. För att det här är ju en väldigt känslig fråga för kommunistpartiet.
Och vad är syftet med den här övervakningen? Är det för att de vill stoppa dig från att rapportera? Eller hur ska man förstå de där bilarna som följer efter dig?
Ja, alltså när det är frågor som är känsliga för kommunistpartiet som just styr Kina, då kommer de att försöka styra journalisternas rapportering, för att synen på vad en journalist ska göra är väldigt annorlunda i Kina än den som vi har i Sverige till exempel. Och de här personerna, det de gjorde mestadels av tiden, det var att hänga några meter ifrån oss och hålla koll på vad vi gjorde. Och det handlar ju om att de vill att vi inte ska vara där, helt enkelt. Men sen när vi började prata med människor, då kom de direkt fram till oss och frågade efter mitt presskort och våra beviset för att vi fick lov att jobba i Kina som journalister. Och sen så sa de att ni kan prata med vanligt folk, men ni får bara fråga dem om deras vanliga liv. Om ni ska ställa frågor om sällsynta jordartsmetaller, då måste ni söka om tillstånd hos lokala myndigheter för det. Och sen så stod de kvar bredvid oss väldigt nära, medan vi då skulle fortsätta och intervjua de här människorna. Och det är ju precis så här man brukar göra från partiets sida när man övervakar journalister som bevakar känsliga ämnen. Och det slutar ju med att vi kan ju inte intervjua människor då. Det blir ju helt ohållbart.
Men du lyckades i alla fall prata med en man lite mer ostört. Vem var det?
Det var en vanlig Baotou-bo som var född och uppvuxen där i tidiga 40-årsåldern, skulle jag säga att han var.
Han
sa till mig att han vet att den här frågan om sällsynta jordartsmetaller är väldigt viktig för regeringen. Det hade han förstått. Men samtidigt så sa han att han tyckte att vanliga Baotou-bor, de blir inte rika på att de råkar ha stora fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller just i sin stad. Utan de som blir rika, det är de stora företagen och cheferna. Men sen så vågade han ju inte säga särskilt mycket mer om den frågan, just för att han också vet att den är så känslig.
Nu har vi stött på polisen här precis bredvid avfallssjön, så vi får vända. Vi kan inte ta oss fram tyvärr och titta.
Varför är det här så känsligt? Varför vill kommunistpartiet kontrollera vad som rapporteras från en stad som Baotou?
Ja, det handlar ju dels om själva frågan om de sällsynta jordartsmetallerna och den geopolitiska betydelsen av det. Men sen så handlar det ju också om de här föroreningarna som har kommit i spåren av Pekings väldiga satsningar på att bli världsledande inom sällsynta jordartsmetaller och hur människor har kommit till skada längs vägen, för att de här områdena runt den här avfallsdeponin, de människorna som har bott där, där har det kunnat beläggas att de har drabbats av sjukdomar till följd av de här gifterna som kommer från gruvavfallet. Och det finns också en rädsla idag för att allt det här liksom ackumulerade giftet som finns här, att det ska börja sippra ner i grundvattnet och sen ta sig vidare till Gula floden som är Kinas näst största flod och som rinner inte särskilt långt därifrån. Och att det sen ska följa med den floden, för den floden är också dricksvattenkälla för många av de som bor i den här delen av norra Kina.
Det här är den byn som ligger näst närmast den här avfallsdeponin. Och de flesta byarna här, eller små bostadsområdena, de har flyttats härifrån av myndigheterna på grund av det här avfallet som finns här i närheten. Gå på en tom gata, sliten betongväg med fullt av översvämningar, för det regnar jättemycket idag. Och det här är ju huvudgatan i byn, men det är helt tomt på människor. Och längst borta i kanten av byn så kan man se bergen resa sig. Och så kommer vi fram till någon form av lagerlokal och sen så ser det ut som att byn tar slut. Och vi har fortfarande inte sett en enda människa ute.
Och där lämnar vi byn utanför staden Baotou i inre Mongoliet. En stad som alltså spelat en central roll för att säkra Kinas dominans inom sällsynta jordartsmetaller.
Och den här dominansen består ju då i att Kina sitter på nästan hälften av världens fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller. Men Kina är också världsledande inom förädlingsindustrin och kan därmed behålla kontrollen över vilka som får tillgång till de här eftertraktade sällsynta jordartsmetallerna. Okej, så jag tänker det kan vara värt att stanna upp kort bara för att bättre fatta vad det är vi pratar om här.
Ska vi se. Ser det här? Den här lilla listan här.
Jaha.
Skandium, yttrium, lantan. Alltså vill du läsa listan? Du har ju själv skrivit det här. Alla de här sällsynta jordartsmetallerna som vi börjar med. Vad har vi där?
Ja, där har vi skandium, yttrium, lantan, cerium, presodym, neodym, prometium, samarium, europium.
Så jag känner mig rätt okunnig när Niklas Rosbach, senior analytiker på Försvarshögskolan, när han läste ur sin egen rapport med titeln Sällsynta metaller och stormaktsrivalitet. Han läste upp en lista över då rare earths, eller sällsynta jordartsmetaller som det kallas på svenska.
Gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, tulium, ytterbium och lutetium. Det man kan säga också det är att ytterbium till exempel är döpt efter Ytterby i Sverige där det först upptäcktes.
Och sen, utöver de här, så finns även flera metaller och ämnen som också betecknas som sällsynta. De beskrivs ofta som kritiska eller strategiska råvaror, critical raw materials på engelska, och som liksom ofta kopplas ihop med det här. Till exempel fosfatmineral, grafit, kisel, kobolt och niob, för att nämna några.
Och det är ju det här då som kan låta lite småkrångligt kanske, men det här är alltså centralt för den digitala och gröna omställningen som världen står inför.
Precis. Alltså, tänk smarta mobiltelefoner, elbilar, moderna vindkraftverk som ju kräver kraftiga magneter. Och så är det ju också centralt för försvarsindustrin. För många av de här ämnena behövs i den elektronik som ingår i moderna vapensystem. Och med det här i ryggen så är det inte så svårt att förstå varför de här sällsynta metallerna och andra kritiska råvaror hamnat i centrum för den geopolitiska maktkamp som pågår mellan väst med USA i spetsen och Kina.
Man kan säga i korthet att man har stormaktsrivalitet, teknikkapprustning, och nu är problemet att stora delar av världen är beroende då av Kinas export, och det har lett till ett potentiellt påtryckningsmedel som Kina kan använda genom att reducera exportmöjligheten av de här ämnena. USA är ju beroende av Kina på det här området.
Så vi har en av världens två stormakter som lyckats ta kontroll över just de råvaror som krävs på två teknikområden som är helt centrala för de flesta av världens länder, nämligen grön omställning och försvar.
Mm, och så en massa vardagsteknik som telefoner, datorer och sådär.
Just det. Och så har vi en annan stormakt som fortfarande är större ekonomiskt, men som samtidigt är helt beroende av att få tillgång till de där sällsynta jordartsmetallerna som den andra stormakten har. Och lägger man ihop det här så får man förutsättningarna för det handelskrig som just nu böljar fram och tillbaka, kan man väl säga, mellan USA och Kina.
100%, you're talking about China might be 100%.
US President Donald Trump threatening Beijing with a new tariff in November.
We were just surprised that China have a very good relationship with President Xi and they did that. This is not something that I, you know, instigated.
Okej, Kajsa, men hur började allt det här?
Trump är ju väldigt förtjust i tullar som ekonomiskt instrument, och under våren så aviserade han tullar mot en lång rad länder, däribland höga tullar mot Kina, vilket fick Xi Jinping att svara med exportstopp på just sällsynta jordartsmetaller. Och det vapnet fungerade väldigt väl. Kina fick på så vis Trump att sänka tullarna. Men under hösten har konflikten seglat upp igen.
De nya reglerna för export av sällsynta jordartsmetaller från Kina gäller både samtliga jordartsmetaller, fler produkter som innehåller de kritiska råvarorna och utrustningen som behövs för att framställa dem.
Kina inför återigen skärpta regler för exporten av de här för alla så viktiga råvarorna och produkterna. Och parallellt med det så ökar USA:s tullhot.
They have to give us magnets. If they don't give us magnets, then we have to charge them 200% tariff or something, you know.
Trump, som redan tidigare i höst har hotat med 200-procentiga tullar på kinesiska varor om Kina inte släpper på exporten av de här råvarorna och produkterna som USA är så beroende av, och inte på vilket område som helst.
Med de nya reglerna som kom under torsdagen säger sig Peking också rikta udden mot export av sällsynta jordartsmetaller för militärt bruk.
Men alltså, hur hamnade USA i den här situationen, Kajsa? Alltså, varför har man gjort sig så beroende av sin största ekonomiska konkurrent?
Ja, det där kan man verkligen fråga sig, och det hade kanske inte behövt bli så, för under lång tid så var det faktiskt USA som var världsledande på just det här. Och för att förstå hur det har blivit som det har blivit så behöver vi ta oss till ett ökenområde i Kalifornien, precis bredvid motorvägen som går mellan Los Angeles och Las Vegas, och ett område som heter Mountain Pass, där man hittade guld på 30-talet. Men det man också hittar decenniet därpå är något som heter bastnäsit. Och det är alltså ett mineral som innehåller flera sällsynta jordartsmetaller. Och det här sätter man igång och utvinner.
Men vad pratar vi om för omfattning?
Stor. Det här är innan Kina kommit ut på banan. Och under flera decennier från 60-talet och framåt så är Mountain Pass-gruvan världens största producent av sällsynta jordartsmetaller. Och för att höra vad som sen går snett så ringde jag upp Neha Mukherjee som är forskningschef på analys- och dataföretaget Benchmark Mineral Intelligence.
By 1980s, they were the largest producers in the world. But what happened in the late 1980s is that USA began regulating rare earth mining under the same rules as thorium. So the risk of mining increased and so did the cost of production.
Så sent 80-tal så inför USA nya miljöregler, och det nya är att det är samma regler för den här utvinningen som för radioaktiva ämnen.
Varför då?
Ja, men för att det finns spår av radioaktiva ämnen i jordartsmetallerna som utvinns där i Mountain Pass. Det gör inte det i alla, men där är det så. Och det här innebär ökade kostnader och en ny syn på risk. Och när gruvan i Mountain Pass också drabbas av en läcka några år senare. Det är radioaktivt vatten som läcker ut och dessutom på mark som hör till ett naturreservat. Då är det början på slutet för den amerikanska storhetstiden när det gäller sällsynta jordartsmetaller.
För att
läckan leder till höga böter, och gruvföretaget får också i och med det den amerikanska miljömyndighetens ögon på sig, konstaterar Nia Mukherjee.
By 1990s there were some operational issues in the Mountain Pass mine and there were some radioactive water spills which resulted in heavy fines and very high scrutiny from the Environmental Protection Agency in the US.
Och sånt behöver inte, jag tänker på det vi hörde från Moa Kärnstrand, alltså sånt behöver inte de kinesiska konkurrerande företagen tänka på, eller?
Nej, inte, i alla fall inte i samma omfattning, och det blir allt svårare för Mountain Pass-gruvan att hävda sig mot kinesiska konkurrenter som kan producera ungefär samma sak fast oerhört mycket billigare. Bland annat för att man helt uppenbart har lägre miljökrav. Men det är ju också så att den kinesiska staten har subventionerat den här sortens gruvdrift. Och vid det här laget så verkar man inte riktigt ha förstått från amerikanskt håll hur strategiskt viktigt det är med tillgång till de här råvarorna. Och ett exempel på det är det som det amerikanska gruvbolaget gör för att försöka lösa sina problem.
They stopped their own separation and they started shipping their own concentrates to China for separation. By late 90s, Magnequench was sold to a Chinese company.
Okej, så den tillgång på sällsynta jordartsmetaller som faktiskt finns i USA börjar man skeppa iväg till Kina. Och till slut så säljs hela gruvbolaget till ett kinesiskt företag.
Ja, och det här kan man ju tänka sig att man ångrar lite grann idag. Sen dess har det amerikanska bolaget som drev gruvan i Mountain Pass gjort flera försök att börja om. Men det har inte funkat eftersom det inte har gått att konkurrera med den kinesiska produktionen förrän möjligen nu.
The only US rare earth mine may win big from Trump's China tariffs.
Här hör vi hur amerikanska TV-kanalen CNBC rapporterar.
The United States is so dependent on a number of these critical materials, we are absolutely held hostage by companies that are geopolitical foes.
This is all hands on deck warfare right now between the US and China. It's a competition that is an existential competition in my view. And so nothing is off the table.
För när Kinas ledning sätter hårt mot Trumps tullar våren 2025 och hotar med att helt strypa tillgången på de här ämnena, som bland annat det amerikanska försvaret men också till exempel elbilsindustrin är beroende av, då riktas fokus återigen mot den kaliforniska öknen.
Department of Defense in the USA, they got 15% equity in MP Materials and signed a 10-year binding offtake with them to purchase all the magnets that would come out of the Texas magnet facility. So what MP Materials is doing is now building, not only building a rare earth separation facility, but they've moved further downstream to building a metallization facility and then a magnet manufacturing facility.
Det amerikanska försvarsdepartementet, berättar branschanalytikern Nia Mukherjee, går in med direktinvesteringar i företaget som driver gruvan, och det här är rätt ovanligt i USA. Man ger också långsiktiga köplöften och garanterade lägsta priser så att företag ska våga satsa här. Och just nu investeras enorma summor för att hitta fler gruvmöjligheter på hemmaplan och, inte minst viktigt, få egen kontroll över produktionskedjan där ju Kina har ett så stort försprång.
Mm. Och precis som Kina så verkar ju USA också intresserat av att blicka utanför landets gränser i sin jakt på sällsynta jordartsmetaller.
And one of the things we are doing is signing a deal very shortly with respect to rare earths with Ukraine, which they have a tremendous value in rare earth and we appreciate that.
Och det är här som till exempel Ukraina kommer in. USA har ju slutit ett avtal med Ukraina om förtur till landets sällsynta jordartsmetaller som ett slags avbetalning för det militära stöd som man får av USA. Och de här fyndigheterna som finns i Ukraina är ju något som Zelensky tog upp redan innan den där dealen som ett slags erbjudande och argument för att USA faktiskt har intresse av att ukrainsk mark inte ska bli rysk, utan är något som väst verkligen vill ha tillgång till. Och det är bland annat på grund av just sällsynta jordartsmetaller som vi ska förstå Trumps intresse för Grönland.
So we need Greenland for national security and even international security, and we're
där man räknar med att det finns stora fyndigheter som ännu inte har börjat utvinnas.
And I think we're going to get it. One way or the other we're going to get it.
Men i nuläget så ligger ju Kina i framkant även här, alltså i jakten på sällsynta jordartsmetaller och kritiska råvaror utanför landets gränser. Och ett land som Kina riktat in sig på är Brasilien, som i dagsläget beräknas ha runt en fjärdedel av världens kända reserver. Dessutom är Brasilien ensamt om att ha ett annat sällsynt och eftertraktat mineral, niob, som ofta används i bland annat rymd- och försvarsindustrin och som faller in i det som ofta benämns som kritiska eller strategiska råvaror. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin fick tillträde till en av landets största gruvor som nyligen togs över av det kinesiska företaget Semoc.
Först får jag se en informationsfilm på portugisiska om hur säkerheten ligger i Semocs DNA. Om att jag måste hålla mig ledstången i trapporna, inte filma något, ha på mig hjälm, skyddsglasögon och stövlar, följa källsorteringen i papperskorgarna. Sen får jag se samma film igen, fast på mandarin. Egentligen vill Semoc inte alls att jag ska besöka gruvan i Katalan. Exakt varför får jag inte veta, bara att det är geopolitiskt känsligt, som informationsdirektören skriver. Men en professor från stadens universitet lyckas till slut få in mig ändå under förevändningen att jag ska titta på en maskin som han använder i ett forskningsprojekt. Redan iklädd hjälm, jacka och stövlar verkar det i sista sekunden som att jag ändå kommer nekas tillträde. Flera samtal rings. Och till slut får jag hoppa in i jeepen med ingenjören Eriki och geologerna Juliana och Thais som alla jobbar för Semoc. Det är snart 10 år sedan det kinesiska halvstatliga bolaget Semoc köpte gruvan i Katalan från brittiska gruvjätten Anglo American Förr i tiden var gruvan mindre och vi var mer självständiga, säger Eriki. Sen Semok tog över är nästan alla chefer kineser. Och det är ett, vad ska jag säga, mer närvarande ledarskap. Sen parkerar han bilen vid en avsats med en utkikspunkt. Håll dig i ledstången, påminner Juliana. Nedanför oss öppnar sig en stor krater i landskapet. Längst där nere står grävskopor och skifflar sten. Lastbilar åker på de smala avsatserna runt gruvschaktet. Juliana förklarar hur bergets färgnyanser signalerar var det finns niob. Gruvan i Catalão är en av de största fyndigheterna i världen. Och Semok är idag världens näst största producent av niob. Ett sällsynt grundämne som nästan bara finns i Brasilien. I stort sett allt niob som vi utvinner här exporteras till Kina, säger Eriki. Där används det för att göra formbart stål, superstarka magneter, mobiltelefonskärmar, elbilar, batterier, flygplansmotorer. En liten del exporteras till Europa. Det kommer ofta hit chefer på besök från huvudkontoret i Shenan-provinsen i centrala Kina, säger Eriki. Och hoppar in i bilen igen för att visa mig det jag kommit hit för. Maskinen. Vi parkerar intill flera stora högar med sten. Eriki förklarar att de utgör andrahandsmaterial som kanske kan användas i framtiden. Vad han egentligen menar med det kommer jag förstå först senare. Sen går vi upp för en trapp och jag, påminnelsen, håll i ledstången fram till en stor röntgenmaskin med kinesisk och engelsk text. Eriki öppnar en lucka och stenar ramlar ut. Maskinen har donerats av ett kinesiskt företag till ett universitetslaboratorium här i stan som forskar på sällsynta jordartsmetaller. Men vi har maskinen här i gruvan för att kunna testa den några månader, förklarar Eriki. Den röntgar stenarna och hittar därför sånt som våra vanliga maskiner inte upptäcker. Jag frågar om maskinen ska användas för att hitta något annat än niob. Kanske sällsynta jordartsmetaller till exempel. Det blir tyst. Eriki, Thais och Juliana tittar på varann. Ingen verkar vilja svara. Vi kan inte svara på några frågor om sällsynta jordartsmetaller. Det får du fråga utvecklingsavdelningen om, säger Juliana. Vi arbetar bara med niob, det är allt jag kan säga. Men visst finns det sällsynta jordartsmetaller här i gruvan, frågar jag. Tystnad igen. Jo, cerium, lantan och neodym, säger Thais till slut. Det är de sällsynta jordartsmetaller som kan finnas här. Men vi vet ingenting om det. För att utvinna dem behövs fler studier. Och ett tillstånd från den brasilianska gruvmyndigheten. Det är en lång process. Ingenting vi håller på med nu, säger Juliana. Jag lämnar tillbaka stövlar, hjälm och skyddsglasögon och åker in till centrala Catalão, en stad som vuxit snabbt i takt med gruvboomen det senaste decenniet. På borgmästarkontoret sitter Velmar Rios. Han svarar gärna på frågan som gruvarbetarna undvek.
Nós temos a segunda maior reserva de terras raras do mundo aqui no nosso município, perdendo apenas para uma região na China.
Catalão har världens näst största reserv av sällsynta jordartsmetaller, näst efter en region i Kina. Neodym, en av de mest värdefulla metallerna som används för att göra superstarka magneter, den finns här, men utvinns inte än. Så nu är hela världen intresserad av att komma hit, säger Velmar Rios. och rabblar upp utländska företagsdelegationer som han tagit emot den senaste tiden. Från Europa, USA, Japan.
Teve uma missão japonesa aqui em Goiás agora no final do mês passado.
Men, säger borgmästaren, Semok har ju redan sin gruva här, så det är klart att de har ett försprång. Och relationen till Kina, den är av särskild vikt för oss.
Só que a China tem mostrado potencial muito grande parceria com o Brasil.
Kina och Brasilien har en strategisk allians som går bortom höger vänster, bortom frågan om ideologi och personliga maktrelationer. Kina är idag Brasiliens viktigaste handelspartner, säger Velma Rios.
Posição ideológica de governo, se é de esquerda, se é de direita.
Men en sak är viktig, säger han. Oavsett vem det blir som i slutändan utvinner våra jordartsmetaller, så vill vi inte bara exportera dem.
Então para nós é muito importante que elas sejam separadas aqui em Catalão.
Vi vill skapa jobb och välstånd i vår stad, inte i Kina. Så vi vill att den industriella processen för att separera och kommersialisera jordartsmetallerna, att den sker här i Catalão.
Não é exportar a nossa rocha.
I ett laboratorium i utkanten av Catalão försöker forskare göra verklighet av borgmästarens dröm. De två ansvariga professorerna, André och Elinisi, är inte där när jag kommer. Så jag träffar deras doktorander. De häller sand i en stapel med flera finmaskiga nät och spolar vatten där i flera minuter. De små kornen filtreras genom de många näten. En omständlig process med flera moment. Till slut blir det bara en svart gegga kvar i det understa nätet. Den hälls ner i en metallbalja. Det här, säger Yassiani Batista och skakar på geggan. Det är fullt av sällsynta jordartsmetaller. Runt omkring oss står flera stora maskiner med kinesiska tecken på. Vi har fått dem från olika kinesiska företag, säger Yassiani. Våra professorer har rest flera gånger till Kina för att knyta vänskapsband. Kina ligger så långt framför oss. De har teknologi och kompetens som vi saknar, säger Yassiani. Vi är på krypstadiet jämfört med kineserna, så vi behöver deras investeringar. I utbyte får vi dela med oss av det vi har, råmaterialet, jordartsmetallerna. För ja, ingen ger ju bort något gratis, säger hon.
Eles vão trazer essa tecnologia e a gente vai trabalhar com ela aqui dentro, né?
Det är lika bra att erkänna att idag är vi beroende av Kina.
Fica dependente, né?
Vänta bara, ska jag visa dig vad det betyder i praktiken, säger jag sen. Hon leder mig upp till ett labb på ovanvåningen där en student står och blandar den bruna sandgeggan med vätskor från olika provrör i en maskin.
Sim, parece um mousse de chocolate. Aqui para você ver.
Ut kommer ett bubblande brunt skum som ser ut som chokladmousse.
A gente vê que a China aí ganha nessa questão da preparação e preparação desse material.
Så här långt kan vi komma här. Men nästa steg, att förädla jordartsmetallerna, kommersialisera dem, det kan bara kineserna göra. Inte ens USA har den kompetensen, säger Yassiani och håller upp en liten glasburk med svart, fin sand. Den visar sig komma från gruvan som jag just besökt. Det här är sällsynta jordartsmetaller från Semoks gruva, säger Yassiani. Och berättar att det kinesiska gruvbolaget har ett nära samarbete med laboratoriet för att analysera de där stenarna jag såg, andrahandsmaterialet, på jakt efter värdefulla metaller. Här på universitetslabbet, långt från kinesiska gruvbolagschefer, vågar alla prata fritt. Det är så hög koncentration i den här burken att våra instrument inte ens räcker till för att mäta den, säger
Yassiani.
Brasilien sitter på en rikedom, en skatt. Men våra politiker har inte förstått det förrän nu.
Como a China ela restringiu para manter ali no mercado interno, outros países como a Alemanha e tudo mais.
Kinas exportrestriktioner har ställt Brasilien i rampljuset. Plötsligt får vi erbjudanden från flera länder som vill samarbeta med vårt labb. Och det har gjort att politikerna också förstår att vi håller på med någonting värdefullt som de borde satsa på, säger Yassiani. Men, säger hon, det som verkligen förändrat läget är nog Trumps strafftullar mot Brasilien. För den brasilianska regeringen har insett att det här är en nyckel i förhandlingarna med USA, säger Yassiani Batista. Och skakar glasburken med den svarta sanden. Några dagar senare sitter jag hos gruvmyndigheten i Brasiliens huvudstad Brasilia och tittar på en dataskärm tillsammans med geologen Mariano Laio de Oliveira. Han bläddrar fram till CEMOC i listan över företag som håller på med sällsynta jordartsmetaller i Brasilien. Och jura, det visar sig att det kinesiska gruvbolaget redan har ett tillstånd för att analysera dem i gruvan i Catalão. Graferna i Marianos dator gör det tydligt att jakten på sällsynta jordartsmetaller i Brasilien har exploderat. Antalet tillstånd som gruvmyndigheten gett för undersökning av fyndigheter har gått från 49 till 1300 de senaste 4 åren. Skälet, säger Mariano, är uppenbart. Parisavtalets klimatmål kommer allt närmare. Det pågår en kapplöpning om att göra en grön omställning. Och samtidigt begränsar Kina exporten av sällsynta jordartsmetaller. Särskilt USA har visat ett allt större intresse för de brasilianska jordartsmetallerna. Eller ja, mer än ett intresse, kanske ett kontrollbehov. I juli i år kallade USAs tillförordnade ambassadör i Brasilien flera brasilianska gruvbolag till ett möte, där han förklarade att Brasilien borde ingå ett avtal med USA där Washington får tillgång till landets gruvtillgångar. Ambassaden hörde av sig till oss också för att boka ett möte, säger gruvmyndighetens presschef som sitter med under min intervju. Men jag vidarebefordrade dem till utrikesdepartementet. När USAs ambassadörs agerande blev känt väckte det ont blod. Brasiliens president Lula da Silva gick ut och sa att ingen ska försöka lägga vantarna på brasilianska mineraler. Men samtidigt spekulerar allt fler i att jordartsmetallerna kommer bli en viktig pusselbit när Brasilien nu försöker övertala USA att skippa de 50-procentiga strafftullarna som Vita huset införde mot Brasilien i juli. Trump och Lula har redan pratat i telefon och ett möte planeras senare i höst. De sällsynta jordartsmetallerna och de kinesiskt ägda gruvorna i Brasilien förväntas bli huvudteman för mötet. Men, säger Mariano Laio de Oliveira på gruvmyndigheten, amerikanerna kan prata och pressa Brasilien hur mycket de vill. Verkligheten kan de ändå inte ändra på.
São fundos americanos, tá? Só que toda exportação que ela já vem fazendo.
I dagsläget finns ett enda företag i Brasilien som börjat kommersialisera sällsynta jordartsmetaller. Det är ett privat bolag med amerikanskt kapital. Alla metaller de utvinner i sin gruva exporteras till Kina. Det finns ju ingen annan som kan ta hand om dem, säger Mariano Leo de Oliveira.
Tá 100% direcionado para China as vendas da Serra Verde.
USA, precis som Brasilien, befinner sig i ett moment 22. För 30 år sedan, då när Kina valde att satsa på sina jordartsmetaller, satsade vi på att utvinna olja. Nu har vi insett att vi behöver jordartsmetallerna för den gröna omställningen och i försvarsindustrin. Och vi har reserverna, men vi sitter i knät på Kina.
A gente precisa do insumo para desenvolver a rota tecnológica. Realmente é uma situação complicada.
Och är det något vi kan konstatera så är det ju att Brasilien
inte är det enda landet som sitter i knät på Kina när det gäller de sällsynta jordartsmetallerna och andra kritiska och strategiska råvaror.
Nej, det här är ju verkligen något som även Europa och Sverige har att hantera. Även om politiker ibland kan få det att låta rätt enkelt.
Sweden's Minister for Energy, Business and Industry, Ebba Busch.
Thank you so much and thank you once again.
Det här är energiminister Ebba Busch för 2 år sedan när Europas presskår bjudits upp till Kiruna i samband med att Sverige inledde sin ordförandeskapsperiod i EU då.
I don't know what comes to mind when you think of Sweden or when you hear of Sweden. Some of you might think of the Swedish musical miracle like ABBA, Roxette or Swedish House Mafia. Maybe you're thinking of Astrid Lindgren or those red-painted wooden houses, untamed wilderness, vast archipelagos, and moose and reindeer. But I'd like to add another entry to that list. LKAB, the Swedish mines.
Så det svenska gruvbolaget LKAB var på ministerns lista över vad som bör förknippas med Sverige.
Ja, och Ebba Busch pekar ju där i Kiruna dels på problemet som vi ju synat i det här avsnittet.
And the demand of critical raw materials is only expected to rise in the coming years. According to the commission, demand will increase by 500% by 2030. However, China accounts for approximately 70% of the world's production of metals needed to facilitate the green transition.
Alltså problemet då att Kina är så långt före övriga världen när det gäller kritiska råvaror som ju är oumbärliga för framtiden. Men hon pekade också på vad hon och EU i stort ser som lösningen.
It is therefore increasingly important to ensure a sustainable domestic supply.
Så att EU satsar stort på inhemsk produktion för att på så sätt göra oss mindre beroende av Kina. Det är avgörande. Och Ebba Busch passade på när hon stod på scen där inför Europas presskår att också lyfta fram Sveriges unika tillgångar. Alltså våra unika tillgångar under jord och möjligheterna för framtiden.
Kobolt, vanadium, tungsten and tellurium.
Och Kinas försprång när det gäller då sällsynta jordartsmetaller och kritiska råvaror, det är ju det begreppet som EU använder, det har ju seglat högt upp på EUs agenda. Vi hör Niklas Rosbach på Försvarshögskolan igen.
Det är tydligt att EU kanske inte är rädd för att drabbas av ett mineralkrig där EU krigar med Kina om en plats med mineral. Men däremot är man väldigt rädd för det här beroendet av att bara kunna köpa de här sakerna från Kina eller från av Kina kontrollerade platser. Och därför har man ju tagit fram en ny förordning för att påskynda möjligheterna att utvinna och förädla mer av de här resurserna i Europa eller antar jag också vänligt sinnade stater.
En ny förordning, alltså lag då?
Precis. Critical Raw Materials Act kom våren 2024 och det är en EU-förordning som syftar till att stärka EUs tillgång till kritiska råvaror. Och där finns bland annat mål om att öka utvinningen av de här råvarorna, bearbetning och återvinning inom EU. Och målet är ju då att minska beroendet av ett fåtal länder med Kina i spetsen genom att till exempel effektivisera tillståndsprocesser för gruvor. Alltså göra det enklare eller lättare att starta nya gruvor helt enkelt. Men det här gör man knappast över en natt, konstaterar Niklas Rosbach.
Det tar tid att starta en gruva även om man skulle korta tillståndsprocessen och den byråkratiska delen av verksamheten. Sen ett annat viktigt steg, man måste också då bygga en förädlingskapacitet, kanske i anslutning till gruvorna eller någon annanstans. Och det är inte heller något som man gör i en handvändning, utan det kräver naturligtvis investeringar. Och just investeringar i gruvor, det vill man ju göra under stabila och kanske långsiktiga förutsättningar för att kanske då att vinstmarginalerna är lite knappare än en del andra mer hypade verksamheter. Och det kan vara problematiskt ifall man då har ett väldigt lågt pris på de här resurserna och det är ju då Kina som prisdumpat eller kan prisdumpa ifall någon annan får igång en utvinning, så kan de passa på att prisdumpa just den råvaran eller just den sällsynta jordartsmetallen. Och därför blir det en knivig fråga där sådana här ny utvinning måste ske med kanske vissa statliga garantier, så att man inte blir då knäckt av Kinas agerande hela tiden.
Så EUs recept för framtiden när det gäller kritiska råvaror är framförallt att blicka mot de egna möjligheterna och fyndigheterna.
Ja, starta fler gruvor här helt enkelt. Men det är ju inte alltid välkommet. Det vet vi från tidigare konfliktavsnitt om det här.
Jag tycker det är åt helsike. Det ska ingen gruva vara här och förstöra vår natur.
Om du vill veta mer om Sveriges roll som mineralland så kan du lyssna på avsnittet med rubriken Striden om gruvorna och framtidens mineraler. Och med det är det här avsnittet av Konflikt slut. Reportrar var Moa Kärnstrand i Kina och Lotten Collin i Brasilien. Tekniker Lisa Abrahamsson, producent Anja Salberg och jag heter Kajsa Boglind. Yeah, yeah.